Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Det man egentligen önskar, det är ju att lösa ganska komplexa samhällsproblem. Och många gånger så är straffrätten ett ganska dåligt redskap för att lösa det.
I Fjodor Dostojevskijs tegelstensroman Brott och straff är det huvudpersonens mentala lidande och moraliska dilemman som står i centrum. Bokens protagonist, Rodion Romanovich Raskolnikov, formulerar och genomför en plan för att mörda en hatad pantlånerska. Enligt egen utsago för pengarna, och därigenom inte bara kan han lösa sina finansiella problem utan också befria världen från en ond och värdelös parasit, som han säger det. Samtidigt som den här planen formuleras i Raskolnikovs huvud förstår ju läsaren att han har mycket höga tankar om sig själv. Att han använder det här som ett argument för att övertyga kanske just mest sig själv. Han anser rätt av att han kan rättfärdiga ett mord eftersom han existerar utanför de där moraliska gränserna och påverkar inom citationstecken vanliga människor. Raskolnikov är förstås en fiktiv karaktär, men hans dilemma har verkliga paralleller i det att det, oavsett om ett mord är överlagt eller sker i affekt, så sker det sällan med tanke på de rättsliga konsekvenserna som det kan få. Skärpta straff har alltså en väldigt liten effekt. Det här konstaterar Linda Gröning, hon är professor i straffrätt vid Bergens universitet och är min gäst i det här avsnittet. Hennes specialitet är just straffsatser och kriminalvårdens ansvar samt hur rättssystemet betraktar kriminella. Och då särskilt de som bedöms vara mentalt instabila, vilket vi kommer att prata om. Likväl så kräver skott som alla partier att straffen för grova brott ska skärpas inför valet 2022. För att förstå det kanske måste förstå att de straff vi drömmer brottslingar till inte har så mycket att göra med brottslingarna, utan med hur vi som kollektiv ser på straffet. Och det är förstås något som ändras över tid. Ja, det här blev ett samtal om hur straffet står i proportionalitet till brottet samt som måste ses i relation till helt andra brott. Om varför du aldrig ska räkna med att få tillbaka en stulen cykel och hur kraven på hårda straff i själva verket kan vara ett sätt för politiker att försöka styra hur polisen prioriterar. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Tryck följ här i din podd-app. Och som alltid så når du mig på perspektiv@vadvivet.se. Och därmed är det dags för Linda Gröning. Varför har vi egentligen fängelsestraff?
Jag skulle säga att vi har fängelsestraff för att straffa människor för brott som de har begått. Alltså det som vi straffbelägger oss ofta, då de allvarligaste typerna av brotten. Så använder vi idag sättet att vi helt enkelt stänger inne frihetsberövar människor i fängelse. Som en reaktion på att de har begått ett brott.
Och vet vi någonting om det funkar?
Ja, igen så ja, det funkar ju för någonting. Det beror på vad man vill att det ska funka i förhållande till för syften. Om man tänker att det funkar för att påverka människor och inte begå brott igen, så är det väl svaret ett ganska så ja, nej, det vet man väl egentligen inte. Om det gör.
Det är ett väldigt roligt svar. För man tänker, ja men vi sätter väl folk i fängelse för att vi vet att det funkar. Och så tänker vi att om vi har längre straff så borde det liksom funka mer. Men det finns ganska lite evidens för det, säger du.
Ja, för det är ganska komplext. Ofta när man pratar om det så glömmer man ju att man, när man pratar om straff, så är det straff för många olika typer av brott som begås av många olika typer av människor. Och vi straffar med fängelse för både de allvarligaste brotten som mord, sexualbrott, våldtäkt. Men vi straffar ju också för fängelse för andra typer av allvarliga ekonomiska brott. Och det är klart att här finns det ju en stor komplexitet i förhållande till fungerar fängelse för att påverka människor för att ändra sig. Och det är väl kanske inte heller egentligen syftet, i alla fall inte om man säger så grundläggande sätt på varför vi egentligen straffar med fängelse. Så jag tror att när man ska svara fråga varför funkar det inte eller varför funkar det och funkar det mera ju längre. Nej, alltså jag tänker då måste man ju börja med att nyansera frågan. Vad är det ska funka i förhållande till och för vem och för vilka typer av brott?
Så fängelsestraff har någon slags funktion, alltså grundläggande för att personen inte är ute i samhället bland oss andra. Men om det syftar till att minska antalet brott på sikt vet man ingenting om.
Nej, alltså där är det ju komplext. Alltså det finns ju forskning och man försöker ju ofta påstå att det att straffa ska, eller det är en av de saker man önskar att straff ska kunna bidra till. Att det ska kunna bidra till att påverka människor att inte begå brott. Och det kan du antingen göra då för att man genom att visa att detta straffar vi så får man en allmän laglydighet i samhället. Att om jag och du vet att vi blir straffade om vi stjäl i butiken så låter vi bli. Och om människor vet det i allmänhet så kommer vi att låta bli. Så det påverkar våra normer och våra beteende. Och så kan man ju också tänka sig att det kan påverka den enskilda brottslingen så att säga, som har begått ett brott. Och genom att sitta i fängelse så ska man då under liksom såningen av straffet påverkas, rehabiliteras och ändras och komma ut som en då förändrad och laglydig person. Det finns ju ingen stark evidens för att det finns ett sånt samband mellan straff och att vi låter bli och begå straffbara handlingar. Där kan man ju bara då se och jämföra mellan straffnivåer och mellan land. Och om det skulle vara så att det hjälpte mer med strängare straff så skulle man ju också förvänta sig att man hittade mindre kriminalitet i de land som har strängare straff. Men det ser ju faktiskt ut att vara omvänt. De lägsta nivåerna av kriminalitet det hittar vi ju i land som har också ett väldigt humant straffsystem. Om vi till exempel ser på Norge som är ett land som inte har livstidsstraff till exempel. Och som har låga straffnivåer, precis som Sverige har relativt sett. Så är ju också kriminaliteten mycket liten. Det är mycket låga antal om vi jämför till exempel med vissa delar av USA eller Brasilien eller andra land där man har en helt annan kriminalitetsbild och extremt mycket högre strängare straff.
Men i Norge har vi ju andra sidan fängelsestraff för om man kör för fort. Är det då ett straff som funkar? För när jag hör dig berätta så tänker jag så här, funkar straff överhuvudtaget? Det är svårt på det, jag vet inte. Men det verkar då som att de straffen som faktiskt kan funka när det gäller fängelsestraff är där de så att säga inte behövs. Så kör man för över 30 km i Norge så
ja, precis. Det är ju en väldigt intressant observation. Alltså, och det är ju på sätt och vis, och igen så måste vi kanske nyansera bilden lite grann. För att vi har ju i alla tider kan man säga begått brott. Alltså, mord är ju ingen ny företeelse. Och jag tror att i vissa typer de mest allvarliga liksom kärnförbrytelserna, om vi kan säga det så, de brott mot liv och hälsa och frihet. De tror jag att vi kanske också tänker lite annorlunda om varför och hur vi straffar. Och man ser ju också att många av den typen av brott kan ju begås och begås ju alldeles oavsett om vi verkar ha straff eller inte. Men som du säger, brott som vi egentligen kanske inte hade nödvändigtvis behövt ha i straffrätten, som trafikbrott till exempel, och där det ser ut att hjälpa med hotet om straff, eller egentligen så kanske det är risken för att bli upptäckt som hjälper. För när du kör eller låter bli och köra för fort på gatan så kanske det egentligen inte är för att du vet att det finns ett straff, utan det är kanske för att du vet att du kan bli upptäckt. Och det tror jag kanske gäller för en del brott där man faktiskt kan kalkulera kanske med att risken för att så att säga bli upptäckt, och det kan ju klart kanske ha en dimension av en slags social, vad ska man säga, skam, eller att vi inte vill förlora anseende, vi vill inte så. Och då kan man ju säga att det kan ju kanske funka kombinationen av, vad ska man säga, förekomsten av att här visar vi genom att straffa någonting att vi menar allvar, att det är verkligen allvarligt om du gör detta. Och att du faktiskt också kan bli upptäckt om du gör det, att vi vet det. Medan så vissa andra typer av brott som kanske ofta begås kanske i affekt eller under berusning eller där det egentligen inte är så att det spelar liksom ingen roll egentligen vad man vet om straff och annat, för att man handlar ändå utan att tänka sig om.
Just det, så det vi pratar helt enkelt om dem, alltså när det är där risk för upptäckt och som om vi återgår till trafikexempel så är det helt enkelt att det är en typ av där funkar hotet om fängelsestraff som liksom beteendestyrande mekanism. Men i de andra så har man tänkt ha ihjäl sin granne så gör man det ändå. För att det är inte kategorin rationella handlingar och därför funkar inte fängelsestraff. Om jag får 2 år eller jag får 2,5 år, det är inte det jag har med i min kalkyl när jag närmar mig grannens hus.
Och igen, där är ju också människor olika och komplexa och det är det som gör det så svårt. Och att det har liksom, man har ju sett det när man har försökt att studera sammanhang mellan alltså, eller om man har studerat liksom straffets effekt i samhället, så är det väldigt svårt att studera det. Det är väldigt svårt för att det är så komplext och det är klart att då måste man bryta ner det och kan studera beståndsdelar i detta. Som till exempel så hade man ju kunnat, det har man ju också gjort i studier, att man då just har kanske kunnat se att en ökning av synlighet av polisen på gator leder till att människor kör bättre. Vi vet att det hjälper att ha trafikkameror på vägarna. Igen, för att människor vet att om jag blir tagen i den kameran så kostar det pengar. Så det är klart att men att studera straff och också just det som du frågar efter, att man kan säga om jo, men skulle vi, om vi vet att det kan funka lite och ha 2 år, om vi då höjde till 5 år, skulle det bli bättre då? Så det är klart att där vet man heller inte riktigt med säkerhet. Men det som det kan se ut som rent så praktiskt är ju att efter att man så att säga, alltså det att vi har ett straffrättssystem, vi har ett system som har regler om straff och vi använder straff i vårt samhälle. Och efter en viss, vad ska man säga, ganska moderat nivå av straffnivå, alltså det att vi överhuvudtaget så att säga, har ett socialt system som säkerställer en slags idé om laglydighet. Men efter en viss straffnivå så kan man inte se att det är någon effekt på högre straff. Du ska ju också se konsekvenserna här av att höja straffnivåer. Och det ser man ju till exempel i ett land i vissa delar av USA där man har väldigt höga straffnivåer, att man har enormt stor fängelsepopulation. Och när man höjer straffen och särskilt fängelsestraffen då, som vi började prata om, så betyder ju det att man måste ha människor sittande i fängelse i lång tid. Det är ju också slöseri med samhällsresurser. Och det kostar ju också både mänskliga kostnader och faktiska pengar.
Så att vi ändå pratar om det här med liksom höjt straff. Alltså det är någonstans vi försöker visa upp någonting. Det handlar liksom lite kanske mer om ideologi, om hållning eller en övertygelse om att det kommer lösa problemet. Man vill liksom visa att det här ska vi straffa på ett visst sätt. Samtidigt kan jag tänka att, att då över tid kommer ju, finns det också en risk över att så säga, straffsystemet hamnar i obalans då måste det vara. Alltså om man höjer något och man säger, ta till exempel straffet för våldtäkt som ju har förändrats många gånger under det senaste decenniet. För vi vill visa att det vill vi verkligen inte ha i samhället längre. Men då finns det ju någon slags växlingskurs här, att det går 3 våldtäkter på ett mord om jag ska uttrycka mig grovt. Liksom. Men då måste man höja överallt, eller hur, alltså, hur funkar det?
Straffrätten är ju fin för att den är ju på sätt och vis då, alltså jag ska säga, normativ. Det är ju liksom en byggt på värderingar och våra sociala värderingar. Så egentligen så måste man ju ingenting. Men det är klart att vi har ju vissa, vad ska man säga, grundidéer som vi styr efter i vårt rättssystem och särskilt i straffrättssystemet. Och då kommer vi egentligen tillbaka och en av dessa grundidéerna som egentligen då kanske visar att straff handlar kanske egentligen inte alls eller i alla fall inte bara om att vi ska uppnå någonting, att vi ska påverka människor, men det handlar om att vi just straffar människor. Och en av dessa grundidéerna det är ju att vi straffar för att och när vi anser att någon är skyldig för att ha gjort någonting väldigt fel. Om vi ska säga det lite enkelt. Det som är väldigt fel, det kallar vi ett brott. Och vi har också en idé om att vi straffar i förhållande till grad av skuld eller klander eller klandervärdighet. Och vi har också en idé då om att det ska vara en slags proportionalitet mellan brott och straff. Så att straffets stränghet står i proportion till brottets allvar. Och då kan man ju då, som du är inne på, säga att ja, då är det rimligt att vi straffar en våldtäkt mindre strängt än ett mord. Om vi värderar allvarligheten i en våldtäkt som mindre än ett mord. Och det är rimligt att vi straffar en stöld mindre strängt än en våldtäkt. Och det är du då inne på, att om vi då höjer, till exempel att vi tycker att nu så ska vi plötsligt straffa stöld med 10 års fängelse. Så det är klart, och vi då innebär att vi plötsligt kommer att straffa det 3 gånger så hårt som en våldtäkt. Då är det klart att då börjar det bli ett slags förklaringsproblem i systemet utifrån de värderingar som systemet har liksom byggt på. Så länge vi då inte faktiskt menar att nu har stöld blivit 3 gånger så allvarligt som våldtäkt, så måste vi då justera. För annars så kommer systemet, så att säga, att få mycket både extern och intern kritik och spänningar. Och då blir det den, som du är inne på, en sån slags, eller en risk för att det blir en sån smittoeffekt. Och det har man ju också då sett när man till exempel då har, på grund av internationella regler, kanske då, vad ska man säga, tvingas och straffsanktionera en del internationella eller europeiska brott, om vi ska kalla det det, med straff som kanske är strängare än det som då stämmer i den interna systemet. Så kanske det kan leda till en sån smittoeffekt. Så det är helt riktigt att detta kan liksom...
Och vilka typer av brott kan det vara på den europeiska nivån? Är det då ekobrott och, eller knarkbrott?
Ja, det kan det vara. Och vi har mycket som har importerats från, vad ska man säga, eller som har kommit in, eller där definitioner kan komma in genom internationella samarbete. Det är typiskt sett brottslighet som är internationell i sin karaktär. Organiserad brottslighet, terrorism, och det kan vara andra, många olika typer av brott det också. Men tillbaka till det du var inne på, så tänker jag att ja, det är helt riktigt att det här är en smittoeffekt. Och så berör det ju som sagt det att, som du också var inne på, med att vi vill lösa problem genom att straffa. Jag som jobbar mycket med straffrätt och också in mot lagstiftning eller med reformer i reformarbete eller genom, där ser man ju också att mycket av de reformer som önskas idag, det man egentligen önskar, det är ju att lösa ganska komplexa samhällsproblem. Och många gånger så är straffrätten ett ganska dåligt redskap för att lösa det. Och där har vi ju som till exempel då gängkriminalitet är ju ett aktuellt tema i Sverige. Och där man då ser att mycket av de problemen som man har och som kan vara en del av förklaringen handlar ju kanske om socialt utanförskap, om integrationsproblem, om fattigdom, om saker man kan eller inte kan göra i förhållande till väldigt unga människor i skolan eller i socialtjänsten. Och när man har kommit in i straffrätten, om man ska säga det lite enkelt, så är det ofta för sent att göra så väldigt mycket för att lösa problem. Straffrätten ensam är ju liksom ett väldigt dåligt medel för att lösa samhällsproblem.
Jag tänker här också att det är, menar, straffrätten, jag tänker när du pratar, så blir det mycket intressanta saker här som du säger, samtidigt till exempel om att straffrätten är på något sätt, det blir snarare det optimala beviset på socialt misslyckande. Alltså ju mer omfångsrikt, ju mer lagar och straff och sånt man har, ju större problem har man. Och då tänker jag också att det här med att prata om tough on crime och visa sig, det handlar om att visa upp en slags prioritering, att också säga till polisen att nu ska ni lägga mer resurser på det här, för det har ju blivit allvarligare. Och det är kanske därför man aldrig någonsin hittar sin cykel. Men vad man, om man egentligen lägger fram ett politiskt förslag om att vi ska ha fler poliser, det verkar ju rimligt om de är på gatorna som motverkar det, men att vi ska ha hårda straff, och där kan vi se att de flesta partier har lagt fram sådana förslag och driver den så som samhället ser ut och som debatten ser ut när vi spelar in det här. Men egentligen om man vill stränga, göra straffen, skärpa dem utan att ha någon tanke om socialtjänst och skola och hur de ska stärkas, så är trovärdigheten inte så stor. Då är det just signalpolitik snarare än en förändringspolitik.
Eller i alla fall så tror jag, precis som du sa, att straffrätten är ju tänkt ursprungligen om att vara liksom det sista man ska ta till för att lösa problem. Och det är ju, ser man ju också, att det är ju väldigt mycket till exempel som är moraliskt väldigt problematiskt och som vi inte önskar oss av våra medmänniskor. Otrohet och lögner och bedrägeri, alltså av mindre, mer allmän sort så att säga, eller illojalitet och att folk är dumma och så vidare på olika sätt. Men det är ju långt ifrån alla dessa handlingar som vi vill straffa. Och det här fältet som vi är inne på med sexualbrott är ju ett särskilt svårt fält där, för att där vi har ett fält där det liksom på något vis ligger i vår natur, att vi måste liksom också lära oss genom liksom att pröva och fela lite grann. Och gränserna mellan vad som är liksom etiskt lite i gränslandet och kanske till och med känns ganska dumt, och vad vi ska straffa och kanske till och med straffa med fängelsestraff, de är ibland svåra. Men att straffrätten, som du säger, på sätt och vis kan ses som ett bevis på ett socialt misslyckande, för vi tar till det när ingenting annat har funkat. När brott sker, så att säga, de skulle ju egentligen ideellt sett aldrig ha skett. Egentligen skulle vi ju önskat att vi levde i sån harmonisk samvaro med varandra. Men samtidigt så är det ju också, som du säger, att man kan ju på sätt och vis säga att de land som, vad ska man säga, har bäst välfärds, alltså som är höga, alltså välfärdsstater med goda och demokratiska samhällen, har ju ofta mycket färre människor i fängelser än land som har stora sociala problem. Så man kan ju säga att på det sättet så kan man egentligen mäta ett lands, så att säga, samhälleliga välmående på att se, besöka deras fängelser. Och det kan man ju också tänka lite grann på när man ropar efter högre straff och strängare straff. Vad är det egentligen vi vill vara för någonting? Hur vill vi att detta samhället ska ta sig ut? Vem vill vi jämföra oss med? Vill vi verkligen konkurrera med liksom stater i USA som har nästan halva befolkningen i fängelse? Eller med andra, vad ska man säga, Saudiarabien eller andra, men det finns ju länder som har stora problem med att man har hög fängelsepopulation. Brasilien, eller där man egentligen också ser direkta samband mellan stor social olikhet och stora sociala problem och antal människor i fängelse. Där finns ju en sån här World Prison Index som man kan gå in om man är intresserad och se på, eller World Prison List, där man kan se på fängelsepopulation i olika länder. Och så kan man, om man vill roa sig lite grann, också jämföra det med straffnivåerna i de länderna. Och så kan man då göra en liten analys av samband mellan höga straff och hur mycket maximalt ska komma för att få människor att låta bli brott.
Jag kan, samtidigt kan man ju klart förstå den som kräver som hårdare straff. Dels finns det någon grundläggande biblisk rättskipning, om man ska kalla den så, öga för öga, tand för tand. Så där finns det någonting att det ska göra ont på den som har gjort ont mot andra. Och sen har vi den här med att jag som ropar efter strängare straff, jag ropar efter hårdare tag, för det låter så att säga mer logiskt än att ropa efter mjukare tag, som att nu har det blivit folk som har dött det här området, nu ska vi satsa på skolan, vilket dessutom också är ofta i en annan budget, så det finns det här konceptet. Men, och när vi pratar om USA, så då kanske man ska passa på att också se, för vi kan se i de här staterna där, och det är väl inte halva befolkningen som sitter i dem, men det är ju verkligen alltså oerhört många som sitter, och med svenska mått mätt särskilt, att någonstans börjar det här ju, vi har ju rötterna i liksom, om vi ska bara dra det lite snabbt för den lyssnare som inte är liksom upp, sjunger på detta, så har vi egentligen det blir fängelsereformerna i Frankrike som det tar någon slags grund. I fram till dess finns ett system där man i princip, man får huvudet avhugget eller man får en hand avhuggen eller så, och så går ju rättskipningen till, och sen är det samma med upplysningen som vi börjar att liksom tänka att vi ska kanske inte döda folk utan vi ska ha någon slags annan straff. Och Bastiljen är ju ett fängelse där alla sitter i ett och samma rum. Och i samband med upplysningen så tänker man sig plötsligt då att det här, att kriminalitet är någonting som smittar. Och då börjar man helt enkelt dela upp fångarna i celler. Och när Alexis de Tocqueville åker till på besök i USA och kommer hem och beundrar liksom det demokratiska systemet som han ser i USA. Så hans formella ärende är faktiskt att skriva hem om fängelserna och den här nya grejen som att dela upp fångarna som biängel i en vaxkaka. Och det är intressant att här ser vi också att vi läser man hans text så ser man att det handlar ganska mycket om ventilation. För att man ser kriminalitet som en smitta. Och det och där tänket också tillbaka till hur vi idag betraktar fängelser och vad fängelser har för funktion. Man behöver inte gå längre än till Jönssonligan för att inse att många får ju inspiration till nya brott i fängelset. Liksom. Att det, så på sätt och vis kan man säga att det smittar, men inte på det sätt man tänkt sig förr i tiden. Och här ska jag också bara för att sticka in en helt random game som jag tycker är himla kul. Det är nästan varje gång som en Jönssonligan-film börjar så kommer Charles Ingvar Jönsson ut och han har nästan alltid delat själv med en advokat, vilket jag tycker är himla skojigt. Men i alla fall här följs ju den här idén om att brottslingar inte bara ska få bota för sitt brott inom fängelsevistelsen utan också ska rehabiliteras och sådär. Då är vi inne på 1900-talet och på 1800-talet kom ju de här idéerna som det vi ser, det tror jag vi pratade om den här podden för om skiftet i att vi från att man är liksom olyckans barn, man är samhällets olycksbarn, man är lever i en skuggsida, vi har kanske Le Miserable här till exempel som Victor Hugo som ett exempel, så kan man sedan börja liksom arbeta hårt och bota dem. Det är väl så, när börjar man det här, om vi ska kalla det för det här rättighetstänkandet, att vi har fångar som ändå är formbara och inte förtappade?
Jag tror det har kommit successivt, men som du är inne på, och det är väldigt intressant med liksom då, vad ska man säga, fängelseideologin. För du har inte bara, först har vi de här liksom mer grundläggande straffideologierna som vi har varit inne på. Alltså detta med, där man då har egentligen, enkelt sagt, egentligen två grundläggande idéer. Där den ena är den framåtblickande, alltså vi straffar för att på ett eller annat vis uppnå någonting, någon ändring. Det kan vara genom att vi vill rehabilitera eller vi vill förbättra. Och så kan ju då strategierna för hur vi ska uppnå denna ändringen växla. Och så har vi den andra liksom grundläggande idén. Och det är att vi straffar inte för att uppnå något framåt. Men vi straffar genom att blicka tillbaka. Alltså vi straffar för att du helt enkelt förtjänar det. Vi straffar för att du har gjort fel. Straffet har ingen annan funktion än att liksom vara en respons på en felaktig handling. Och i modern tid så tänker man då att det är helt enkelt uttrycker en form av klander, en slags formaliserat klander som staten visar genom straffet.
Skämspålen liksom.
Straffet symboliserar på att säga det här klandret, det som tidigare var öga för öga, hand för hand, det håller vi inte på med längre. Vi hugger liksom inte av en hand för att du har stulit någonting. Men vi har ju som grundtanken om det här att vi straffar för att du förtjänar det och vi straffar liksom i proportion till vad du förtjänar. Den är ju, ligger ju här som vi pratade om innan. Men så ovanpå det så kommer just fängelseideologierna, för det är ju väldigt intressant. Där som du var inne på, den här tidiga så kallade liksom botsfängslorna eller den här Philadelphia-modellen som kom i USA, där man just hade den här idén om att det straff eller det man skulle sättet att uppnå förbättring, det var liksom genom liksom isolation, och då byggde vi liksom då cellfängslorna egentligen, kan man säga. Alltså det vi fortfarande egentligen har idag, fängelser med celler, det var ju en uppfinning som kom då i början av 1800-talet till, eller i alla fall kom till Norge i mitten av liksom 1800-talet, säkert ungefär samtidigt i Sverige kanske. Där man då började bygga de här fängelserna som var inspirerade på den här idén att man skulle ha, de som satt i fängelse skulle vara isolerade. De skulle absolut inte ha någon kontakt med varandra, för som du sa så kunde liksom de då påverka varandra negativt. Och de skulle då genom reflektion och stilla liksom bot nå då bättring. Och det var ju också en stark religiös komponent i dessa fängelserna. Att de då, genom denna...
Ja, det låter som ett munkliv man vill utsätta dem för.
Ja, och så hade man då utformat fängelserna så att de var liksom så kallat panoptiska. Du kunde liksom, genom att de byggdes ut från ett center, ett övervakningstorn liksom, som låg centralt. Och så hade man gångar med celler som gick ut från det. Så att den som från mitten kunde man se allt. Och också liksom då, vad ska man säga, så kallade andra arealer med kyrka och andra, det var ju också organiserat så att de inte kunde ha arbetsrum då. De skulle arbeta hårt och så skulle de ha kyrkan, men inte någon kontakt. Eller, det var fullständig isolation som var idealet. Och det var för att man trodde att det var så man uppnådde ändring. Och så har det ändrat sig, så gick vi, kom liksom då på om det var 70-talet eller det som vi har gått genom olika epoker där det har varit olika ideal. Och då kom ju då dessa tankar om att nej, men det har liksom varit samma grund i det. Ja, men så kom tanken att nej, men ändring, det kunde man ju uppnå mer genom en slags socialisering och reintegrering, och så kom rehabiliteringsidéer, och så kom idéer om att vi skulle liksom tänka mer progressivt, och så skulle vi flytta in skola i fängelset och genom utbildning, och liksom skulle vi då tillbaka föra till samhället. Men så strategierna ändrar sig, och då kommer ju också då rättighetstänkandet som du var inne på, att man då plötsligt börjar tänka att nu så har vi då, det har vi än idag, en idé om att fängelsestraff, eller det som är straffet, är liksom själva frihetsberövandet. Så det är liksom det att du faktiskt då, om man är i en högsäkerhetsanstalt, alltså straffet är att du låses inne i anstalten och därmed då berövas friheten att kunna röra dig fritt i samhället med alla andra. Det är det som är straffet. Men utöver det så tänker man då att man ska ha en konstruktiv och human straffgenomförande, och att man då verkställigheten av straffet, den ska då skiljas från frihetsberövandet av straffet. Och därför har vi också fått sånt som kriminalomsorg. Alltså bara ordet kriminalomsorg så är ju någonting om en slags hybridtänkande. Att det handlar om en slags omsorg innanför straffet, innanför frihetsberövandet, inne i fängelset, så ska vi ge omsorg och humanitet. Och det har kommit med styrka med rättigheter. Och då har ju plötsligt idag så är det ju det att isolera straffdömda är ju nu problematiskt, och om det blir tillräckligt långvarigt så är ju det också ett brott mot den europeiska människorättskonventionen och kan då räknas som tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling. Och där står vi då idag, och det som är väldigt intressant med detta är ju att vi använder ju fortfarande fängelser som baserar sig på 1800-talets idé. Vi använder ju idag cellfängelser fortfarande. Och det man ser är ju att i viss grad, så i alla fall fängelser som, vad ska man säga, inte är allt för nya, så kan ju fängelsernas byggnader så att säga begränsa möjligheten till att realisera dagens värden. Det är väldigt intressant hur vi då så att säga har gått från att vi byggde fängelser på ideal om isolation, och så har vi nu fått rättigheter som gör att vi önskar oss inte isolation. Detta är ju mycket intressant. Och sen är det ju detta med säkerhet. För det kan man ju också, man kan ju fråga sig, var är vi idag då? Och jag skulle vilja säga att på sätt och vis är det någonting som, i tillägg till den här kanske att vi har en lite sån här tough on crime, vad ska man säga, en ny strömning, så tror jag en sak till som vi har mycket av idag är riskfokus och säkerhet. Och mycket av moderna fängelser, de som byggs och har byggts liksom på 2000-talet och annat, bygger ju in säkerhetslösningar. Kanske till nu med elektronik och tekniska lösningar och så. Men nu är det väldigt mycket säkerhetsfokus och risk och riskbedömningar. Och vi har börjat liksom mer tänka att vi vill använda fängelser som ett sätt för att skärma samhället från människor som vi kan vara rädda för. Eller att vi då kan kalla så kallat farliga människor, om man kan säga det.
Jag står och googlar bilder på fängelse medan jag pratar med dig, och då tittar jag, får jag upp bilder på Långholmen i Stockholm, som är det panoptiska, och där tornet så att säga är inte bemannat längre, och då har det blivit fängelse, för då är det liksom skönt att man kan bo som i en gammal klostercell. Det är ungefär det de, den andan som finns. Och så googlar jag samtidigt Kumla, som ju är byggt på 60-70-talet någonting, va? Och kan inte riktigt se det. 75 tror jag att någonting det kommer till att se här. Och det ser egentligen ut som en skola med höga murar runt olika byggnader, så att de kan inte blanda sig hur mycket som helst. Och det är ju intressant att se, för där har vi å ena sidan den här liksom förvaring-idén, och sen har det gått på 70-talet till det. Det pratas ju ofta det om den här myten om att folk kom hit och begick brott för att sedan hamna i fängelse och få som en hotell-lik vistelse. Men när man ser bilderna så går det ju absolut att tolka dem på det sättet. Men byggnadens karaktär är skolbyggnaden snarare än förvaringen. Och samtidigt inom byggnaden så har vi förvaringen i det som fortfarande lever kvar. Vi står lite dubbelt i det, och jag tänker också på i USA som ju har det hårdaste straffet, dödsstraff, och samtidigt har det liksom minst påverkande straffet, nämligen boja, som de ju också tycker väldigt mycket om och som ju är modern teknik. Att här har vi hela det spektrat, men det verkar inte som... Det är intressant här, det verkar inte heller som att pendeln, man tänker att pendeln ska svänga en hit och en dit, men här är pendeln i båda lägena, där vi ju vill skydda mot något som är lite oklart, tänker jag. Och för tittar man i brottsstatistiken så har ju Sverige knappt varit så här tryggt historiskt sett. Återigen kommer vi till att detta ämne som jag, när jag började läsa på, tänker mig är fullt av idéer och forskning och liksom metodbeskrivningar och att man vet någonting. Egentligen känns alltihop som att det bara är ett samhällssurum av idéer och lösryckta idéer och tankar om hur det ser ut när man säger att så här borde det funka.
Grundläggande sett så är ju rättssystemet, i alla fall menar jag det, och straffrättssystemet, det är ju en reflektion av själva. Det är ju alltså det att vi har det och att vi straffar. Och att vi har byggt så att säga sociala institutioner på det sätt vi har gjort. Alltså om man skulle varit lite sån utvecklingspsykologiskt anlagd, så skulle man säkert ha funderat lite grann över vad säger det om oss som människor. Vad är det för dispositioner hos oss som gör att vi organiserar oss på det sättet? Och det är klart, så på det sättet kan man säga att ja, det är ju, handlar ju väldigt mycket om, jag tror kanske på rätt vis att man kanske inte ska förenkla så mycket som att säga att det är liksom bara idéer, liksom, som att det inte är någonting. Men det handlar ju om grundläggande egentligen, skulle jag säga, att straffrätten, det moderna straffrättssystemet och fängelsesystemet och straffsystemet, det är ju baserat på några väldigt grundläggande värden och principer som vi har i vårt samhälle. Och grundidén, och det tror jag också att man kan påminna sig, i alla fall så som jag tänker om den, vad ska man säga, den konstitutionella demokratin eller rättsstaten, vilka ord vi nu vill använda. Det som är våra grundvärden i den handlar ju om människovärden, om att vi vill att människor ska ha så mycket frihet som möjligt, som är förenligt med att andra har lika mycket frihet. Så att vi har en slags ideal om den enskilda människans frihet eller autonomi och lika behandling, att det ska vara en slags rättvisa så på det sättet. Och så har vi då ideal om att vi också ska ha en slags humanitet eller människovärde som en grundsyn. Och att vi då tänker att vi har byggt våra demokratiska institutioner är byggda på en sån tanke om att vi ska begränsa makt, för vi vill inte ha förtryck. Och vi ska också se till att människor inte kränker varandra. Och då gäller det att hitta den där balansen i det. För att jag tror att i en demokrati så är det ju viktigt hela tiden att tänka på, vad ska man säga, båda sidorna av detta. Och när vi pratar om att vi vill använda strängare straff och vi vill på något vis gör det lättare att kunna straffa och så vidare. Men vill vi verkligen ta konsekvenserna av det? Vill vi verkligen till exempel göra att det ska krävas mindre bevis för att kunna straffas i ett sexualbrott? Eller vill vi det? Ja, vi vill det kanske i denna enskilda saken, men vill vi det som i ett system? Vill vi vara den som blir dömd på väldigt svaga bevis? Vill vi verkligen fylla fängelserna? Vad vill vi? Så jag tror att hela tiden att tänka att vi inte på vägen i det här, att vi vill så att säga, vill gärna minimera alla risker, vi vill gärna lösa alla problem, vi vill liksom ha nolltolerans liksom som ett slags ideal för både det ena och det andra. Och det är ju väldigt fina ideal, men samtidigt om medlen vi använder för att nå dem innebär att vi begränsar friheten mycket mer än vad det är vi uppnår. Då har vi ju liksom förlorat på det som samhälle. Och det är egentligen det man kan se med just som vi började och pratade om innan, att samhällen som typiskt sett har en väldigt extensiv och väldigt repressiv straffrätt har kanske också då använt straffrätten väldigt mycket för att försöka lösa sociala problem. Men resultatet kanske är att man samtidigt har genom det bidragit till ökade sociala problem. För straffrätten, straffrätten kan ju också vara när den inte fungerar kan det ju vara någonting som bidrar till att öka segregering i samhället, till öka klyftor, till att öka marginalisering för de som hamnar i fängelse. För de får svårare att få jobb när de kommer ut och så vidare och så vidare. Och det är någonting med alla attityder, när vi liksom får en hårdnad inställning och mindre tolerans, så kanske det färgar sig på andra saker, så att säga. Så i summa som avs tänker man måste helt enkelt ha den här balansen, den liksom rättsstatens balans i minne, att vi ska både skydda oss mot andra, men vi ska också skydda oss mot statens möjlighet till att begränsa vår frihet.
Det är det som är så spännande med detta område, att det blir, man tvingas som just ta ett steg tillbaka och säga, vad är det vi vill åstadkomma, vad är det vi vill bota, vad är det vi vill förändra, och fundera så att inte man så att säga gör någonting nu som sen skapar ännu större problem i framtiden. Och då undrar jag, som jag alltid gör i den här podden, om tre böcker som inspirerat dig på det här området.
Här vill jag då liksom egentligen börja med, alltså, kanske inte med en bok som är skönlitterär, och som jag tycker är ganska bra för att reflektera om just detta temat. Och det är en liten en novellsamling av en tysk försvarsadvokat och författare som heter Ferdinand von Schirach. Han har blivit också kallad till den moderna kriminalnovellernas mästare. Den boken, eller en av boken har skrivit till den, men han har skrivit en bok som heter Brott, skuld och straff. Den är översatt i alla fall till norska, jag tror också den är översatt till svenska. Och så, om jag ska framhäva, när det gäller liksom mer som rättsvetenskaplig litteratur, så är det ju extremt mycket att ta av. Jag jobbar ju själv mest av allt, som inte har pratat så mycket om, men som är en sida av detta, med straffrättens, eller gränsen mellan straffrätt och psykiatri. Där är det svårt att undvika, jag vet inte om inspirerar rätt ord, men i det sammanhanget så kanske det är svårt att komma undan och nämna böckerna av Michel Foucault, som har skrivit en hel del innanför detta fält, som handlar just om detta med makt och definitionsmakt och så vidare i detta sammanhang.
Är det något särskilt du vill rekommendera av hans digra samling av böcker?
Den som heter Galenskapens historia. Och så måste jag ha en tredje där. Och där tror jag att Overcriminalization. Den är publicerad på Oxford och är skriven av en professor, eller för att han heter Douglas Husak. Och den heter Overcriminalization, The Limits of the Criminal Law. Den tänker jag, han är ju amerikan. Så denna är ju då skriven i ett amerikanskt eller i en amerikansk kontext. Därför så är ju också hans, vad ska jag säga, delvis kritiska blick på användningen av straff och fängelsestraff ska ju ses i det sammanhanget. Men eftersom i viss grad i alla fall man innanför en svensk och nordisk kontext faktiskt ibland ser ut till att vilja komma dit, så kan man i alla fall läsa den reflektioner av de som då är i ett system som har mycket, mycket strängare straff än det vi per dags dato har i Sverige.
Utmärkt. Tre bra tips har vi, som vanligt länkar vi till dem i beskrivningarna i podden. Och därmed är det dags för oss att runda av. Tack snälla för att du ville vara med här i podden.
Tusen tack för att jag fick vara med.
Du har hört Linda Gröning, professor i straffrätt vid universitetet i Bergen. Gillar du vad du hört, passa då på att ge Perspektiv 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper ännu fler att hitta den här podden. Så in i podden och kolla runt efter poddens huvudsida, och där kan man lämna sina betyg. Vem av dina vänner skulle gilla dagens avsnitt, tror du? Använd dela-knappen när du är inne och pillar för att skicka avsnittet till dem. Dela du här i sociala medier, använd då hashtaggen Perspektivpodden. Producent Jens Back, mixning Straydog Studios, och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.